Frida Lundgren och Henrik. Det är våra nya Patreons.
Vad betyder Patreon? Det betyder att de ger oss $2 per avsnitt.
Ja, ish. Man kan välja om man vill lägga lite mer eller mindre också. Men framförallt så är det människor som gillar våran podd och som vill supporta oss på något vis.
Jag tror att många undrar, hur gör man för att bli Patreon?
Ja, man går in på patreon.com/synfaltframatt och så knappar man in lite uppgifter där. Och när vi släpper nya avsnitt, då dras det ett par dollar då varje gång vi släpper nya avsnitt.
Och på så sätt får vi ju pengar.
Ja.
Ja. Vi ska pusha lite för vår insamling också till Stadsmissionen. Efter samtalet med Thomas Tobé så kom vi fram till att det är bra att frivilliga organisationer lägger ner stor möda på att folk ska slippa sova utomhus och att de ska få sig en macka innan de går och lägger sig så de kan sova gott i största möjliga utsträckning. Men det där bygger ju på bidrag och vi beslutade oss för att bidra med 500 var och uppmanade er som lyssnar att också göra det. Och målet är att vi ska uppnå 10 000. Det är bara några dagar kvar på insamlingen och vi är uppe i 35%.
Så... Ja, och man behöver inte lägga en 500.
Nej,
man kan lägga precis vad man önskar.
Ja, men lägga en spänn. Men om man lägger en spänn, då måste man ragga ihop några andra som också gör det. Så att det händer lite i den där sparbössan. Har ni förstått?
Många tillsammans.
Bra.
Man går in på synfaltframåt.se och där finns det en länk till insamlingen.
Mm. Så gör det, säger ni snälla. Vad ska vi göra nu då?
Nu ska vi lyssna på dagens avsnitt. Och då har jag ledigt. Då dyker upp en annan filur.
Du lyssnar på Synfält framåt. Jag heter Kristoffer Appelqvist och jag gör den här podden tillsammans med Tobias Wahlqvist, Tobbo. Men han är inte här idag utan istället är du här, Per.
Ja, Per Julin heter jag och jag brukar i vanliga fall sitta på andra sidan glaset där.
Du pekar mot kontrollrummet och du visar att du inte är så van vid att göra radio.
Precis, jag vill gärna göra det liksom hemmastadda med min sådär, erfarenhet. Men jag brukar rodda det här i vanliga fall.
Och ni har ju sponsrat den här podden på ett fint sätt genom att låna ut studio och så. Och nu tar ni ett steg till och sponsrar genom att låna ut själva en av delägarna till att vara med.
Jag skickar en faktura på halstabletter sen.
När jag var liten så hade vi ingen tv, för min mamma sa att det var djävulens påfund, det var bara amerikansk smörja. Och då snackade vi ändå om en tid då det var Vilse i pannkakan och tjeckisk lerfilm och Linus på linjen och sådär, men det var liksom, man skulle läsa och man skulle gå på teater och det var konserter man kunde gå på och sådär. TV var liksom fördummande. Sen när man blev lite äldre så svängde det där. I skolan fick man kolla på både Stenmark och på Utbildningsradion hade så här program som ofta tror jag Kai Pollak hade gjort, som handlar om olika grejer. Och så tyckte man att det här är DDR-Sverige och så kom TV3 och började göra så här bajs-tv med Aschberg och sådär. Och liksom relationen till public service har ju åkt upp och ner i en människas liv liksom. Jag kan hata skiten och SVT-huset och känna att de har 100 miljarder per år och man stoppar in 100 miljarder och det kommer ut 2 spänn och då är det ändå fan Melodifestivalen fullt med reklam och liksom massa hänsyn till artister som ska sälja på Spotify och sådär. Och så hatar man skiten och tänker det här vill jag inte ha, och sen nästa dag så inser man fast jag har lyssnat på P1 hela dagen, allt jag har lärt mig har jag lärt mig av public service. Per, vad är din relation till det?
Man måste ju försöka se helheten i det där, försöka tänka, för att jag hamnar också där att vad fasen är det här alltså? Nu har vi sett 4 deltävlingar med barnen och så nu är det final och sen så ska det bli 2 deltävlingar innan den stora finalen och så ska man sitta där och glo och finansiera dem med sin med fakturan då.
Ja, och betalar du inte fakturan så kommer Stasi och bankar in dörren och de kan komma när som helst på dygnet.
Förr hade de en sån här antenn och nu är det någon yxa kanske.
Den funkar.
Nej, den funkar väl inte, nej.
Vad tänker du? Dagens gäst, välkommen hit förresten. Kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Tack. Vad tänker jag? Mycket.
Vad har du för relation då, om man säger så?
Till public service?
Ja.
Mm. Idag är ju min relation komplex och samtidigt enkel ur det perspektivet att som kulturminister och som en del av Sveriges regering så är jag ju oerhört mån om att värna public service oberoende. Och det är jag av flera anledningar. Det yttersta skälet till att jag värnade till varje pris är ju att jag med tydlighet ser konsekvenserna om public service bolag förlorar sitt oberoende.
Hur ser man de konsekvenserna?
Ja, men man behöver inte titta så långt ut över Östersjön, till Polen till exempel, Ungern. Där det finns exempel på hur politiker har avsatt chefer och tillsatt politiskt styrda propagandachefer. Det finns också studier som visar vad som händer i länder när man kraftigt drar ner på public service för finansiering och förutsättningar och hur det påverkar hela samtalsklimatet och debatten. För mig är public service något vi, var och en av oss, betalar för att vår demokrati ska vara stark och stå robust.
Vad är kärnverksamheten för? Jag förstår ju att man kan göra bra underhållningsprogram på SVT till exempel, och så handlar det om att ge en bra mix som folk vill titta på. Liksom, om man bara gör så här Tom Arland-dokumentär hela dagarna, så kanske det bara en ganska liten del av befolkningen som skulle liksom ha det som sin hemmakanal. Men vad är själva kärnverksamheten? Liksom?
I public service?
Ja.
Vad de ska göra?
Ja, men vad är det viktigaste? För jag antar att Melodifestivalen är väl inte en dealbreaker? Det är väl inte det? Det är väl det som Viktor Orman skulle behålla? Liksom.
Och nu vet inte jag om jag förstör hela det här upplägget och det blir ett väldigt kort avsnitt, det här avsnittet om public service. Men en helt central hållning är ju också att ministrar, politiker som jag, inte recenserar public service. Därför att den dagen vi har politiker och ansvariga ministrar som börjar säga att det där ska de nog göra mindre av och mer av det där och det där är bra och det där är inte bra. Då öppnar vi ju upp för att public service oberoende naggas i kanten.
Mm.
För även om det finns en mängd med kompetenta människor inom public service olika företag, så finns det ju en risk att de kan påverkas av politiska krafter. Mm. Och just därför så har jag aldrig under de här 3,5 åren gett uttryck för vad jag tycker att public service ska göra, utom i ett hänseende. Och det är att de ska följa det stora sändningstillstånd som de har och som då arbetas fram. Just nu var 6:e år, men så sent som alldeles nyss så presenterade jag ju det nya förslaget där sändningstillstånden ska bli hela 8 år. Alltså tydliga 8-åriga avtal där man från början sätter ramarna, bestämmer sig för hur mycket det ska få kosta och sen så ska public service göra det. Och om det skulle vara så att man har anledning att tro att de bryter mot det som de ska göra enligt detta avtal, då har vi en myndighet som granskar dem.
Är det liksom lite för att spika fast grejer så att de inte ska gå och flytta på när fienden tar över och kommer in i riksdagen? Så att man bara, oj, fan vad bra det går för Sverigedemokraterna. Bäst att liksom spika fast allting så att det inte går att ändra på.
Jag vet inte vilka olika anledningar som har legat bakom det förslag som alla riksdagens partier, inklusive Sverigedemokraterna, har arbetat fram och som vi har byggt nästa sändningstillstånd på. Och det finns nog många olika bevekelsegrunder. Men att ha långa sändningstillstånd ger ju dels ett starkt oberoende, men när vi också adderar till att ekonomin är satt på hela, om det nu blir så, om det här förslaget går igenom riksdagen, att det är hela perioden som anslås och att man inte ska göra budgetbeslut varje år, så har man ju verkligen garanterat public service stor frihet att kunna granska makten. Granska sådana som jag.
Men hänger det också ihop med teknik? För jag menar, förr var ju finanserna knutna till innehav av apparat i princip.
Mm.
Och nu lyssnar folk i sina telefoner på Sveriges Radio och man tittar på tv i datorn och sådär. Mm. Att det har behövts en sorts ändring av det där.
Under lång tid.
Mm.
Och det finns ju en stor frustration bland konkurrenter men också bland medborgare att vi idag till exempel inte kan följa upp det som public service gör på nätet. Därför att avtalet, enkelt uttryckt, har inte hängt med konsumentmönstren och medievanorna. Så i de direktiv, alltså de frågor jag har bett den här parlamentariska kommittén att svara på, så var det ju väldigt tydligt att de ska ge mig förslag på hur public service ska arbeta i den värld vi lever i idag.
Mm. Kan man säga att public service ska göra allt som görs medialt så brett som möjligt, så bra som möjligt? Jag tänker när man delar ut Oscar för bästa film till exempel. Vilka filmer får Oscar? Eller Oscar för bästa film? Vilka tilldelas det priset? Ja, det är ju de som har en bra story, som har bästa ljuset, som har högsta kvalitet på ljud. Ofta väldigt bra liksom, effekter och sådär kanske. Men det måste vara hög standard på alla nivåer. Liksom. Mm. Är det en vision av public service att det ska vara bäst på allt?
Om man utgår från det sändningstillstånd som finns idag, som ju då omfattar, alltså public service ska göra väldigt mycket. Mm. Förutom att public service har alldeles särskilda uppdrag om det blir kris eller nöd, så har ju public service-bolagen också särskilda uppdrag när det handlar om våra fem nationella minoriteters möjligheter. De jobbar, alltså hela UR är ju en jättekunskapsmaskin som pumpar ut mängder med material till skolor som används oerhört flitigt. Så public service är brett och stort och de ska finnas där publiken finns och så vidare. Och jag har svårt att tro att det stora breda uppdraget, och förstås vara väldigt bra på det de gör, att det kommer ändras mycket i det nya sändningstillstånd som just nu arbetas med. De sitter ju just nu representanter för alla politiska partier under Sture Nords ledning för att arbeta fram det nya avtal som ska börja gälla den 1 januari 2020.
Men vad gör man åt att nästan alla ungdomar, eller väldigt många ungdomar i alla fall, har YouTube som sin helt dominerande källa för rörlig bild, exempelvis. Mm.
Ja, det är ju en av de utmaningar som ju jag har bett kommittén att svara på. Hur ska public service-bolagen förhålla sig till YouTube till exempel? Alltså till de olika plattformar som finns och där deras material, alltså vårt material som vi gemensamt finansierat, finns där.
Som inte styrs av public service-lagar och regler och visioner.
Plattformarna, nej.
Nej, utan helt andra.
Hur ska våra investeringar jobba där?
Skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna bli liksom lite public service-pengar på något sätt? Att om jag startar en YouTube-kanal där jag berättar om hur man bygger en eka, liksom, fäller träd och hyvlar och gör så här. Att jag skulle kunna visa upp ett smakprov och säga, är inte det här public service? Skulle inte jag kunna få lite UR-pengar liksom, för att göra det här? Om man tänker inte privatisera public service och inte marknadifiera det, men kanske avproducera lite.
Ja, du får spela in det till den här kommittén. Ni märker nu att det här kommer bli en väldigt kort podd.
men jag köper inte riktigt att du inte kan uttala dig om det. Jag tror inte det är ministerstyre att säga vad som är den stora poängen med public service, vad som är kärnverksamheten.
Ja, men jag säger
du måste
det.
Kunna svara på, är kärnverksamheten för public service att göra Doobidoo och Melodifestivalen?
Kärnverksamheten för public service är att göra det som står i deras sändningstillstånd.
Vad de vill alltså. Vad de vill med vilken verkningsgrad som helst.
Nej, alltså de har ju så här tydliga direktiv på alltså hur de ska nå människor och så vidare. Så att, men hur de tolkar det, hur de tar publicistiska beslut att göra det de gör. Ska jag ju inte ha några åsikter om alls. Och det är helt centralt. För den dagen jag börjar ha det, dels så underminerar jag ju kraften av att det satt massa politiker då för 8 år sedan eller vad det kan vara. Och arbetade fram det här breda stora avtalet. Mm. Och dels så sitter det ju massa politiker just nu och arbetar fram nästa avtal. Alltså min partikamrat som sitter i den kommittén, han sitter ju och diskuterar de här frågorna. Och vänder och vrider på saker och ting.
Jag vet ju att du är kulturminister, men vad är du mer för minister?
Jag är kultur- och demokratiminister.
Ja, jag har läst att du är sameminister. Är det bara något man säger när man vill hacka på det för att ni inte skriver under den där ILO-grejen?
Nej, det är något som jag gärna titulerar mig som. Dessvärre, höll jag på att säga, så finns det ju andra ministrar i regeringen som också har samepolitiska ansvar. Till exempel Bukt, landsbygdsministern, som ju har ansvar för rennäringspolitiken.
Så att du är inte ensam om samefrågorna och därför vill du inte...
Jag kallar mig ju ofta det. Ja. Så jag vill ju ta den titeln från alla andra. Därför att det är ett av de politikområden som har engagerat mig längst och mest. Många, många år innan statsministern ringde och frågade om jag ville bli en minister i hans regering.
Kan vi ta en liten snabb koll på hur går det med den där ILO 169?
Det går inte alls bra. Eftersom vi miljöpartister inte är långt ifrån majoritet i Sveriges riksdag. Det är alltså inte, en del tror att det är jag som statsråd som kan ratificera konventioner eller skriva lagar i vårt land. Men det är Sveriges riksdag som gör det. Och det krävs en majoritet av Sveriges riksdagsledamöter för att Sverige ska ratificera ILO 169.
Men dina miljöpartistkompisar skulle skriva under allihopa på en gång? Ja,
men vi är ju inte tillräckligt många.
Nej, men det vet vi.
Det är 349 stycken som så är majoritet av 349.
Det här med att vara kulturminister och demokratiminister, hur hänger de där två områdena ihop? Vad är kopplingen mellan dem?
Ja, det finns ju flera kopplingar. För mig och finns det två stora. Det ena, man kan säga att det är två sidor av samma mynt. Eller det krävs en stark demokrati för att kunna bära den fria konsten. Och på samma sätt så krävs det fri konst för att demokratin ska stå stark.
Det där med konst och kultur och sådär. Jag funderar lite på det. Jag har bott länge i Värmland. Och dit så kom det ju ibland så här riksteaterföreställningar som spelade klassiker. Människorna i Grums har också rätt att se en uppsättning av Hamlet. Och så kom det 15 människor att titta på den där. Och samtliga var i Stockholm som bara var i Grums för att jobba som läkare, lärare eller på kommunen eller sådär. Och samtidigt så skedde en helt annan kultur som var inom folkpark någonstans. Ett dansband som spelade eller Trolleva som står och gör stentroll. Alla dagisbarn vet vad Trolleva är och det är deras lilla liksom galleri där hon gör sina stentroll. Och man ser så jävla tydligt att det är liksom fulkultur och finkultur. Där finkulturen är centralt utskickad och den här lokala kulturen. Det finns inte en jävla människa som har aning om att man kan söka pengar från kulturrådet och tänker att jag skulle nog kanske inte få så mycket pengar för att göra stentroll heller. Samtidigt i Sickla står någon och rollar tavlor svarta och får pengar för det. Hur ser du på det där? Är det ett splittrat land vad det gäller vår kultur?
Ja, det kan man absolut säga. Och det finns ju studier som också pekar på det, att det är uppdelat och det är inordnat i vilka som tar del av kulturutbud, men också vilka som själva utövar kultur. Och det är just därför som vi har ju den största kulturbudgeten någonsin i vårt land. Vi har ökat den med 1,5 miljard sen vi blev regering. Och mycket av de pengarna har vi ju pumpat ut både i kulturell infrastruktur, alltså till våra bibliotek som finns över hela landet, till kulturskolorna som finns över hela landet, men också via en kultursamverkansmodell ut till fria grupper och aktörer, och ökat stödet hos Statens kulturråd i litteraturstöd, tidskriftsstöd och många andra stöd för att säkerställa att vi faktiskt också bidrar till att få ut mer kultur i hela landet och skapa förutsättningar för kulturutövning oavsett var man bor. Men det kommer ju krävas mycket, mycket mer. Det är en lång väg att gå.
Men den här distinktionen mellan fin och ful kultur, är den bara dålig? Förstår du vad jag menar? Liksom? Skulle det kunna finnas något positivt med en hierarki? Att det finns någonting att sträva mot och sen upptäcka att det kanske inte var så fint som man trodde. Och så går man tillbaks till att göra stentroll för att det var faktiskt där det fanns en kärna av autenticitet och sådär. Eller ska man presentera det som en jämn?
Jag skulle aldrig uttrycka mig på det sättet. Jag har aldrig delat upp. Därför att det är ju också högst individuellt. Det finns ju människor som älskar de där stentrollen. Som kanske ägnar sitt liv åt det och kanske till och med gjort en näring av det. Eller som har en stor konstupplevelse ur det. Så jag skulle aldrig göra en sån uppdelning. Men din definition och som bygger på någon sorts strävan efter någon sorts utvecklad eller konstnärlighet. Ja. Jag vet inte. Jag tror att det finns större faror med uppdelning än vad det finns positiva konsekvenser.
Senast jag gjorde en föreställning jag är just uppkomiker så då är jag ensam på scenen. Mm. Senast jag gjorde en föreställning, Kristoffer Appelqvist är död, finns på C-more. Så,
jag har sett den.
Du har sett den. Jag var mycket glad. Jag var mycket stolt av att, kulturministern satt i publiken. Så jag ringde runt till släkten. Och de blev mycket nöjda med det. Ah, jo, ja, så är det. Jag får nämligen bara betalt i min släkt för just sådana grejer. Men jag sökte ju inga bidrag för att göra den där föreställningen. Jag fick ju snällt hyra en teater själv och riska pengar själv. Pengar som jag tjänat ihop på annat sätt för att göra det där. Och nu hade jag flytt så det gick bra. Och det är ju inte så jäkla svårt om man står själv på en scen. Så behöver man inte sälja sådär jättemånga biljetter för att få det att gå runt. Men det finns något liksom lite konstigt i tanken att om jag skulle ha också anställt lite meme-artister som var med och någon scenograf som satt och gjorde en modell 4 månader innan premiären och sådär, då skulle jag kunna få ta av skattepengar för att göra den föreställningen. Liksom, ju sämre affärsidé man har, desto större chans att man får nalla på skattepengarna. Det kanske inte just exakt min åsikt eller mitt resonemang, men jag tror att ganska många tänker så. Hur tänker du om det?
Jag är övertygad om att de medel, de pengar som finns för kulturen som nu prioriteras. För jag möter de reaktionerna även om de ibland formuleras mer på det här sättet. Att varför har vi den största kulturbudgeten någonsin i vårt land? För så är det ju. Det är ju också både i kronor men också i andel av statens samlade utgifter. Mm. Så har aldrig tidigare mer gått till kultur. Mm. Och då finns det de som säger arga saker till mig och menar att vi borde istället ta den här 1,5 miljarden som ni har ökat med och satsa på skolan eller polisen eller något mer viktigt. Och då är mitt korta svar att men det är ju en investering som vi också gör. Mm. För vi investerar också i skolan och i polis. Vi gör allt det där andra också. Och då har jag kämpat för gentemot Magdalena Andersson att få mer pengar till kultur. Mm. Och jag är också övertygad om att den professionalism som jag möter i de som fördelar de här stöden, och de gör ju det utifrån de kulturpolitiska målen som Sveriges riksdag har antagit. Och det handlar om hela landet, det handlar om barn och unga och så vidare och så vidare. Att de i sin handläggning, när de får din ansökan så tittar de på den och så ser de, ja men är den här Kristoffer och han ska göra den här, ska de här 50 000 kronor gå till den här scenografen hos honom eller ska de hellre investera i något annat, och att de gör sina avvägningar utifrån de mål och riktlinjer som vi sen följer upp. Jag är övertygad om att man behöver inte vara orolig för att de kastas på människor i onödan. Tvärtom är det ju väldigt många som söker men som inte får något stöd. Det är översökt i stort sett allting.
Mm. Det talas ju mycket om klassresor och att det är viktigt att samhället kan erbjuda möjligheten till klassresor. Liksom, och att sträva för att nå fram till någonting. Och att vi lever i ett klassamhälle. Liksom. Mm. Och det är bra om det inte är statiskt. Så. Hur ska kulturpolitiken förhålla sig till det där? Hur ska man vara neutral gentemot det vi var inne på med fin och full kultur, eller ska man på något sätt signalera någonting? Mm.
Först vill jag verkligen understryka att jag aldrig har använt de begreppen och nej, inte gör det.
Nej, jag förstår det.
Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Och jag menar absolut att kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för fler att ta del av. Att man kan röra sig, att man kan vara många myndigheter som följer upp detta och tittar på vilka som tar del av kulturen. De talar om att man kan vara kulturovan. Och vi vet att man kan göra ett kulturovant barn eller en kulturovan äldre till någon som faktiskt söker efter mer kultur. Man kan väcka lust och nyfikenhet. Och det är ju ett tydligt kulturpolitiskt mål att vi ska nå fler. Och den här regeringen som jag är en del av har ju verkligen med kraft levererat just på det området. Bland annat genom kulturskolan. Det kan ju låta så här käckt och härligt om man tror kanske som medelklass svensk att ja, men det har ju alla tillgång till och det fick jag. Jag tyckte det kanske var mindre roligt eller jättebra. Men det är ju tydligt så. När vi nu för första gången när vi blev regering faktiskt undersökte, gjorde en statlig utredning, vilka barn tar del av kulturskolans verksamhet, då blev det ju skrämmande tydligt att det är en klassfråga. Mm. Det är ju hur både välbeställda och etablerade föräldrar man har och var man bor i landet. Det är ju för jävligt för mig, i mitt perspektiv. Vi är ett av världens rikaste länder och här ska det vara en klassfråga vilka barn som får den här möjligheten. Mm. Ja, och därför så riktar vi ju särskilda medel, just 100 miljoner kronor om året började vi med. Och nu blir det ännu mer när vi inrättat ett kulturcenter. Och förhoppningsvis så får vi också genom nu en nationell kulturskolepolitik som går ut på att stötta våra kommuner så att de kan göra ett bättre jobb, för kulturskolan är ju kommunal. Mm.
En svårighet där med alltså kostnaden för att sätta sina barn i kulturskolan kan ju vara att det skiljer sig mellan olika kommuner ganska mycket.
Väldigt mycket.
Och det känns det som att det borde jämnas ut, för att de där hundralapparna kan ju faktiskt avgöra väldigt mycket för en familj som inte har så mycket pengar.
Ja, det kan vara helt avgörande.
Ja. Också att man får låna en bastuba liksom, eller vad det är.
Ja.
Den där grejen.
Nej. Ja. Så det vi har gjort ju är ju att det är stödet, just också för att komma åt det här som du inledde frågeställningen med, om kulturen kan skapa förutsättningar för att väcka lust och kanske göra en resa. Så har vi ju gjort stödet, utformat stödet på det sättet att det ska handla om att utifrån den specifika kulturskolans alldeles förstås individuella förutsättningar. Det kan ju vara att man ska funktionsvariationsanpassa lokalerna. Det är också något som vi vet svart på vitt idag. Att många barn med funktionsvariationer tar inte del av kulturskolans verksamhet. Så genom att anpassa lokalerna och kanske ta dit personal med särskilda kompetenser så kan man öppna upp dörrarna för dem också. Sänka avgiften, men på vissa kulturskolor, inte alla, väldigt få, så är det gratis. Och i några andra kostar det flera tusen. Så det ser väldigt, väldigt olika ut. Och ta in nya instrument. Jag var ju på en sån häftig kulturskola det är kanske ett halvår sedan nu. Där kulturskolechefen hade ju sett ett gäng kids i stan eller i centrum som hon alltid undrar, varför är de inte en del av kulturskolan? Hon såg dem ofta i ett gäng killar i 11, 12, 13, 14 års åldern. Och sen så började hon samtala med dem. Vet ni, vi har en kulturskola här borta, kanske ni ska komma hit istället för att hänga här efter skolan. Och man, nej, nej, nej. Så frågar hon dem, vad är ni intresserade av? Vad gör ni då om ni inte hänger här? Ja, men vi är hemma och spelar. Ja, tänkte hon, så gick hon tillbaka. Så frågade hon sina medarbetare, ska vi köpa in ett gäng datorer? Och kanske någon som kan programmera och göra spel. Och kanske lära och så vidare. Slutade med att hon då, ett halvår senare när jag var där, hade en hel sal full med datorer. De där ungarna har inte bara kommit dit, blivit elever på kulturskolan. De hade också bildat en förening och skulle nu ut och organisera sig och gå med i sfär och tävla. Fattar ni? Vilken grej! Är inte det hur stort som helst?
Ja.
Och det där händer just nu tack vare att vi har valt att prioritera kulturskolan. Så hon sökte de här pengarna. Som jag hade då tjafsat med Magdalena Andersson om, som finns på Kulturrådet, för att göra detta möjligt. Öppna dörren för en ny grupp unga, som också sa hon också, inte alla, för det var ju ett gäng på 10-15 ungar. Men hon sa att fyra av dem hade börjat spela instrument också. Blivit nyfikna. Titta på, ha, där sitter de och plingar på gitarr, det där har jag ju alltid, och sådär. Mm. Så börjar man väcker lust.
Ja, jag förstår.
Det är, och det där kan man göra mer utav.
Vi har ett litet segment här bara för att få koll på vem du är genom enkla frågor som du kan svara väldigt snabbt på.
Går det inte att svara väldigt snabbt så måste du väl inte, men det är höga poäng på det.
Ja, okay. Det. Jag får mer poäng om jag
snabbare går.
Mm. Ja, precis. Ja.
Och det är bättre att svara långsamt än inte svara alls.
Där har du precis så som vi har tänkt. Ja. Mm. Första frågan, din favoritlåt?
Du är kulturminister, det här ska du kunna. Jo, vad är det för kulturminister?
Jo, men en, det här blir ju så definitivt. Jag ska alltså välja en. Ja, men Änglamark.
Bra. Favoritfilm?
Så du är emot vattenkraft också? Den är ju jättekritisk till vattenkraften.
Det finns,
så du vill ha kärnkraft bara, eller vad är det?
Det är bara
det. Det var en reglerkraft, den viktigaste reglerkraft. Du tycker alltså inte det är bra att vi ska kunna möta energitoppar med att släppa ut den? Bra, nästa fråga.
Ja, favoritfilm.
Det kanske är från den filmen som den låter vara med i då.
Ja, nej.
Du tycker alltså att Äppelkriget är dålig?
Nej, men Särsta. Den enfaldige mördaren.
Ja, rätt svar.
Det är min favorit. Jag har sett den hur många gånger.
Den höjdare. Favoritbok?
Det är ju så svårt. Jag läser ju väldigt, väldigt mycket. Just nu så läser jag Emma Frans nya bok.
Larmrapporten.
Ja, larmrapporten.
Vad handlar Emma Frans larmrapporten om?
Ja, om forskning och vetenskap och hur vi skiljer det ena från det andra. Inte just mellan dem, utan det som inte då är sant. Och
favoritdansband?
Ja, Sven-Ingvars.
Det är ju nästan poprockband.
Ja, får man inte, är det...
Nej, men det är ett dansband av den gamla sorten.
Ja, väldigt.
Med lite mer rock'n'roll. Liksom. Mm. Borde alla unga tvingas att läsa Strindberg och Lagerlöf och liknande?
Jag tycker ingen ska tvingas till något. Jag är ju extremt frihetlig. Många av oss miljöpartister är det, och jag hör till de extrema. Däremot så tror jag att man kan få mycket glädje av att läsa Strindberg och Lagerlöf och många andra. Men frihet och föränderlighet. Och de som gör de här urvalen till vad vi läser i skolan, för det är klart att det görs urval hela tiden. Allt från grundskolan till liksom högre studier. Det ska ju vara de som är professionella. Lärarna, pedagogerna, bibliotekarierna som guider oss eller som ger förslag på kurslitteratur och så vidare. Men tvång ligger inte för mig.
Men det bör finnas en kanon, en lista.
Nej.
Nej.
Nej. Ja, alltså, bör finnas.
Eller jag, måste finnas. Om man lägger ut någonting så blir det ju en lista. Liksom.
Jo, men jag menar, det finns ju idag utifrån som utmynnar från Skolverkets mål och riktning, så är det ju självklart att det måste sitta lärare någonstans och bestämma att jo, men vår gymnasieklass ska liksom utvärderas i de här ämnena, i svenska språket till exempel. Mm. När jag gick på gymnasiet så läste vi Selma Lagerlöf. Och...
Vad läste ni för någon bok? Vad var det ni läste? Lärda Sköldska ringen, Gösta Ballings saga.
Nej, jag vet inte.
Är det något som du känner att du har med dig liksom, rent personligen?
Från att jag...
Jag är jävig, jag har ju bott i Sunn i 15 år, så jag älskar skiten.
Nej, men jag menar... Ja, men jag var... Du menar om det har påverkat mig och mina...
Nej, men jag tänker de här exemplen. Alltså, det är intressant att veta om du tycker... om du vet vad du... Om någon spelar klassisk musik för dig, vet du vad du lyssnar på? Om någon... Vet du att Lökmonologen är från Per Gynt och att Äntligen står prästen i predikstolen är början av Gösta Ballings saga? Alltså är det en del av... Är du en sån där finkultur människa som har det här som en del av ditt? I så fall kostar det ju inget att tycka att inte det behövs, menar
jag. Nej, jag förstår precis vad du är ute efter. Och det är därför jag verkligen betonar att jag förstår ju att vi i skolans värld förstås behöver liksom upprätta en låda med litteratur som man sen också, som man utifrån sin profession och sina olika gebiter ser att det här är värdefullt för våra barn och unga och för att vi sen ska kunna bedöma deras kunskapsnivåer och hjälpa dem på traven på det sättet. Men att ha någon så här fastspikad nationell kanon som alla barn från och med nu och sen i överskådlig tid framåt alltid ska läsa, därför att det är det absolut bästa. Det menar jag är också ett sätt att inte respektera professionen och forskningen och vetenskapen, som jag menar måste vara helgad i att de faktiskt kan göra urval. Och det är de som ska göra det. Politiker som jag ska aldrig göra det, för jag är politiker. Jag är inte bibliotekarie till exempel. Ja. Förstår ni? För det här är en ganska allvarlig fråga.
Och sen, fast du har knytblus i sig, men inte glasögon. Nej. Det är så man säger, men att du inte är bibliotekarie.
Men jag ska ändå ta din fråga på allvar, därför att min far som kommer från Gambia i Västafrika, när han kom till Sverige så var han väldigt mån om att jag skulle bli en del av mitt land där jag är född, trots att jag är svart. Och han var orolig för att jag skulle möta den rasism och diskriminering som han mötte. Och därför tvingade han ju mig att läsa Selma Lagerlöf och August Strindberg och så vidare och så vidare, och skriva recensioner. Jag gjorde alltså detta under tvång. Det gjorde att jag hade under lång tid ett väldigt komplext förhållande till August Strindberg till exempel. Det var inte nyttigt för en 9-åring att läsa Fadren och så vidare. Så jag har ju fått återupptäcka honom, och det har varit ganska svårt som vuxen. Alltså medvetet har jag försökt väcka någon sorts lust till den här människan och vad han faktiskt skrev eller skriver om och berättar. Visst, det är ett privilegium i viss mån att både ha haft en galen far som tvingade mig att lyssna på klassisk musik, spela piano, klarinett, gitarr och flöjt och fostras på något sätt borgerligt. Även om vi bodde mitt i skogen i Småland och jag trodde att vi var arbetarklass tills jag kom till gymnasiet. Men jag tror ändå inte på tvång eller någon fastspikad nationell kanon som ska finnas för evigt. Utan jag tror på frihet, föränderlighet, och jag tror på att det finns vetenskap, forskning och professionella som hjälper oss på vägen och lockar oss.
Hur hade det blivit om du inte hade blivit tvingad För då hade du ju inte kunnat beskriva den här rörelsen från att det här var inte bra för mig. Du lämnar det, lever ditt liv, läser annat. Kommer tillbaks till Strindberg och upptäcker någonting där som... Alltså, måste man inte ha något att förhålla sig till när man är liten? Så man vet att det här är det jag borde göra. Men jag revolterar mot det och gör inte det. Och
sen så men då kanske det blir, om han inte hade tvingat mig till så många konstiga saker när jag var barn, så hade jag ju kanske funnit en större lust till Strindberg. Nu byggde vi ju, min far byggde ju liksom en mur mellan mig och Strindberg, eftersom, och muren bestod av tvång. Så jag ser inget positivt med det, med den perioden. Och det brukar jag ofta betona när jag träffar kulturskolelärare och som blir lite smått imponerade att jag har varit en sån aktiv del av kulturskolan och spelat så många instrument. Jag tror inte det finns någon annan kulturminister i Sveriges historia som har spelat liksom fem olika instrument på kulturskolan och så vidare. Och jag var ju totalt obegåvad.
Dessutom.
Det var jag.
Jag tror nu ändå vi måste ge din pappa poäng.
Nej.
Jo, men jag måste nu ändå
ge det.
Ja, men vad, som föräldrar, jag menar vi alla här är föräldrar. Det är ju liksom, det går inte att göra rätt. Det är helt omöjligt att göra rätt. Jag försvarar din pappa pyttelite för att jag själv har tvingat mina barn. Jag har gått runt och pekat på statyer under hela deras uppväxt. Vi har tackat olika statyer för olika grejer. Vi har varit
sola.
Uppe och kollat på Karl Stav, uppe på Sveavägen. Ja, sola såklart och sådär. Liksom, och för att man vill att de ska ha det. Och man har läst, vi har lyssnat på, du vet, så här, på Mozart och Beethoven. Och det är ju liksom lust, men det är klart som fan att de inte fick den lusten. Och nu när de börjar bli stora... Så märker jag ju, så tänker jag så här, nej men hata mig ni, men det fastnar i alla fall.
Jo.
Och nu är ni med i den matchen som jag ville att ni skulle vara med
i. Ja, men jag tänker också, alltså lite grann längtar man ju efter den där normaliteten som det innebär att få höra barnen säga, kommer du ihåg farsan när du gick omkring och snackade om jävla statyer? Liksom. Fy fan, vilka jävla knäpp. Grejer du höll på med. Alltså, de där sakerna vill man, det är ju en del av ett vuxet liv att uppleva revolt från generationen under.
Ja, fast jag kan nog ändå jämföra med min far och hans metoder och mina barns far och de metoder han använder.
Och dina barns far är ju han, den där elaka roboten i Äkta
människor. Ja, precis. Ja, det är han. En väldigt bra robot. Ja.
Det är ju typ en av de läskigaste papporna man överhuvudtaget kan
eller hur?
Ha. Det tycker jag nu ska säga.
Ja, det ska vi absolut säga. Näst efter min pappa. Men i alla fall, det han har gjort är ju genom att spela väldigt mycket musik hemma. Genom att själv sitta i metären så har han ju väckt deras lust och upptäcker att de också hade talang som blev till mer lust och så vidare. Han har aldrig tvingat dem till att ta upp gitarren. De gör det gärna. Jag säger till dem, snälla, plonka någon annanstans. Jag försöker läsa. så att jag tror ändå inte på tvång.
Men är det det som är skillnaden då? Att dina barns pappa, att det lyser i ögonen på honom och han sprider, delar med sig av sin glädje? Och
ja, han är själv exemplet.
Ja.
Det var inte min pappa.
Men kan man tänka sig att din pappa... Välkommen till psykologiska rummet.
Han stämmer oss allihopa. I hate her and I hate those two guys too.
Ja, men kan man tänka sig att din pappa kanske inte riktigt hade det privilegiet då att låta barnuppfostran styras av vad som fick det att lysa i ögonen på honom?
Mycket väl sagt. Så var det sannolikt. Ja, nu skäms jag lite, men så var det ju. Så är det ju. Det är lätt för mig att liksom belysa hans tillkortakommanden. Men det är ju sant. Han var inte privilegierad nog och hade själv varit utsatt för så mycket att han orkade bara kanalisera sitt föräldraengagemang i att det skulle gå bättre för oss än för honom.
Nästa snabb fråga med kort svar.
Just det, vi hade ju faktiskt några till här. Är det en bra idé med gratis bio i hela landet?
Ja, eller det är väl klart att det skulle vara... Eller vad menar du? Är det
ja,
en
men
kampanj?
Ungefär som museer, att det är gratis.
Jaha,
liksom, skulle fler kulturella...
Det lät ungefär som att vi ska ha en gratis biovecka i hela landet som en kampanj.
Nej, men överhuvudtaget kulturutbud, att det är gratis liksom.
det finns ju ingenting som emotsäger att kultur också ska kunna vara tillgängligt för alla, och att tillgängligheten absolut kan ligga i att den inte kostar. Men den kostar ju alltid någonstans. Det är ju någon som står på den där scenen eller som har gjort den där filmen eller som tänder lampan i salongen eller som städar lokalen som ska ha betalt. Så någonstans är det ju en investering som vi tillsammans måste prioritera att göra. Mm. När det gäller fri entré till exempel, alltså att många av våra statliga myndigheter som också är museum är gratis, då har det ju varit det kostar ju ett antal miljoner. Ganska många. Mm. Och då är det en prioritering vi har valt att göra. Men det betyder ju inte att det är gratis.
Nej, det är klart. Det är ju inom citationstecken.
Ja, nu skulle Magdalena Andersson bli glad om hon hörde. Men nej, det kostar ju någonstans. Mm. Och då är det en prioritering. Så om du frågar mig, bör man prioritera att investera i att tillgängliggöra kulturen i större utsträckning? Mm. Ja, säger jag då. Men fullt medveten om att någonstans ska ju också människor ha betalt.
Mm. Just det. Har vi någon mer fråga här?
Jag ger bara långa svar.
Ja, därför tänker jag ställa den här frågan. Mm. Går det att svara på vad syftet med kulturpolitiken är i en tweet till exempel?
Ja, det är 140 tecken.
Ja, det är det väl.
Är det mellanslag? Jag har ju inte Twitter.
Du har ju Twitter, fast det är ganska tydligt att det inte är du som sköter den. Så kan man väl säga, va?
Nej, jag har inte Twitter. Det finns hur många falska konton?
Var det Instagram kanske jag tänkte på? Just det, Instagram har du ju.
Ja, fast det sköter jag. Det finns ingen.
Det sköter du själv?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Mm. Det har jag minst uppfattat.
Bild berättar ju mycket.
Det här kommer vi klippa bort. För jag framstår inte nej, som
men frågan var så, Twitter. Kan man uttrycka syftet med Twitter?
Ja, kan man liksom... Precis.
Ja. En konstnär skulle absolut kunna göra. Mm. För en politiker blir nog svårare.
Just det.
Du hör, vi vill ju prata mycket och länge.
Världens kortaste roman, det är väl Hemingway som har skrivit...
Ja, den är fruktansvärd.
For sale, children choose never worn. Ja. Så det går ju att säga.
Mm. På din Instagram idag... så visar du att du har tagit på dig en knytblus till stöd för Sara Danius, antar jag.
Ja, eller egentligen mycket större än så. Jag har tagit på mig en knytblus idag som en reaktion på och som feminist att en svår konflikt löses med att två kvinnor får lämna eller tvingas lämna. Och symboliken i det blev konkretiserad i en symbolisk vit knutblus på mig.
Vi vet ju, eller vet du mer än vad jag vet om vad som har hänt där?
Inget mer.
Alltså det är överhuvudtaget, det är väldigt gammaldags grejer de håller på med allihopa. Det känns jättekonstigt.
Ja, Svenska Akademin är ju en helt fristående verksamhet och jag har varken insyn eller något verktyg att påverka deras verksamhet. Men jag är ett statsråd i en feministisk regering och för mig att arbeta med jämställdhetsfrågor eller att arbeta mot sexuella trakasserier och att den lagstiftning vi har mot sexuella trakasserier på arbetsplatser och skolor faktiskt fungerar och praktiseras av ansvariga arbetsgivare och så vidare och så vidare. Det är en självklarhet och det hade jag ägnat mig åt om jag var kulturminister eller utbildningsminister eller näringsminister eller vad som helst.
Är Svenska Akademin viktig för Sverige?
Ja.
Varför?
Ja, men Svenska Akademin...
Ge pengar till Bob Dylan som man inte ens vill ha.
Svenska Akademin är en betydelsefull verksamhet som förstås då spelar eller påverkar Sverigebilden i och med litteraturpriset Nobelpriset i litteratur. Men också vad det gäller svenska språket och litteraturen och som en av flera kuggar i kultursverige. Så ja, det är ju därför det är sorgligt det som sker och som vi vet så lite om men som ändå delvis har utspelats inför viss öppen ridå.
Ja, kungen kom dit och sen så fick inte tjejerna vara med.
Ja, vi vet ju inte vad som har hänt.
Men det är roligt att kungen bestämmer ingenting. Och här har han helt plötsligt öppnade sig en liten lucka som ingen visste fanns nästan. Bara, jaha, kungen bestämmer lite här i Svenska Akademin. Mm. Och så går han dit och så slutar det med att gubbarna får vara kvar och tjejerna får gå. Och då går kungen ut med ett pressmeddelande och säger, det där har inte med mig att göra. Jag bestämde inte det. Och så blir man så här, nej, så du bestämmer inte det heller. Jag tyckte det var lite roligt.
Du hade chansen,
ja, du hade chansen att bestämma.
Rädda monarkin nu, liksom, och så tog du inte den.
Ja. Han är inte släkt med Gustav III, så han har inte ärvt patoset för den där institutionen.
Just det.
Han är inte en riktig, han är ju Bonaparte.
Han är ju fransman. Vi har en liten jobbig avdelning där du måste bevisa att du kan någonting. Det är egentligen bara sant och falskt frågor. Och det är inte jättelätta frågor, men vi får se. SVT omsätter 5 miljarder.
Omsätter 5 miljarder?
Ja.
Ja.
Det är sant.
Ja. Det var sant.
Så mycket betalas in, ja. Ja. Mm. Så mycket snurrar runt.
Och det där kommer börja gå på skattsedeln snart, tänker ni alla?
Ja. Public service, de tre public servicebolagen har vi i regeringen tagit beslut om att vi ska lyssna till den här kommitténs förslag. Så vi går från att vi har betalt en radio- och tv-avgift på räkning till att det blir en skatt. Mm. Vilket betyder att det finns ett maxtak på 1300 kronor, dryga 1300 kronor för 2019. Och att om man tjänar 13 600 kronor eller mer, då betalar man 1300 kronor. Tjänar man mindre så betalar man i en fallande skala ner till några kronor. Och tjänar man ingenting alls så betalar man inget.
Bra. Nästa fråga. Svenska Minecraft är världens mest sålda spel.
Ja.
Falskt. Det är Tetris. Ja. Har sålt en halv miljard exemplar.
Och var ligger Minecraft då?
100 miljoner exemplar.
Aha. Bara,
så det är nästan ingenting.
Jag är så här, du vet, det är den svenska ögonen. Man vill att det ska vara störst och bäst.
Vi kör på här. Mm. Hushållens utgifter för kultur och medier var 2012, och det är det senaste året som det finns uppgifter för, 20 miljarder.
För kultur och medier, ja, det är ju en definition för mig, men jag säger falskt.
Det är falskt, det var 40 miljarder.
Ja, Tänkte det att det borde vara mer.
De sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner, landsting och kommuner uppgick år 2015 till cirka 26 miljarder kronor.
26 miljarder 2015. Mm. Jag säger 26 miljarder 2015.
Det var en samla revisorsfråga.
Ja, det var det. Ska vi skita i den?
Ja, säg, vad var det då? Var
det,
ja,
det var sant. Ja. Vasamuseet går vi till nu. Ja. Det är Sveriges mest besökta museum, påstår jag.
Sant.
Det är faktiskt falskt. Skansen har fler.
Det är sant.
De har 1,370 000.
Det är så himla många lite som vill se besökaren i Helsingborg.
Men det var lite, det är bara lite
det är
mer.
Väldigt lite mer. På vilket år då man tar?
25 000 fler är det. Och det var väl vilket ett par år sedan var det nog det här.
Ja, då tror jag att det finns nyare uppgifter. Ja.
Men jag tänker ju också att om vi skulle flytta allsången till regalskeppet Vasa.
Liksom, skulle rasa.
Ja, inne i skeppet skulle det vara. Ja. Måns Zelmerlöw, en snygg blå kostym.
Ja. Då skulle skeppet gå sönder.
Ja. Det var Lasse Berghagen som var blå.
Just det.
Ja, men Semlan hade också blå. Han är ju skitsnygg i blå kostym.
Ska vi ta avsluta med varsitt politiskt förslag? Se hur det faller i god.
Har du ett politiskt förslag som du kan bjussa på?
Ja, men vi var ju inne på det lite tidigare. Och det är ju en politiskt förslag som också är en vision och en övertygelse om att det är den vägen vi måste gå. Det handlar om ILO 169. Som jag vill att vi ska diskutera mycket och få med oss fler partier på. Att faktiskt ta det steget och ratificera den urfolkskonventionen.
Kommer det innebära att människor som tillhör som är samer kommer få del av naturtillgångarna som storsvensken någon gång ryckte ifrån dem? Inte på automatik, förstår jag, men kan det i förlängningen
väldigt,
leda till det?
Väldigt grovt uttryck så kan man säga att det innebär att vi har ett... Då har vi ratificerat en konvention som skriver fram och tydliggör vilka rättigheter som urfolket samerna har. Det betyder ju inte att allting blir guld och gröna skogar efter det. Det finns länder som har ratificerat ILO 169 och ändå så pågår det konflikter och det sker övergrepp. Men då har vi ytterligare en plattform att arbeta utifrån. Vad har ni för förslag?
Jag tycker vi ska skapa ett nytt avgränsat skolämne eller ett eget skolämne, journalistik eller källkritik kanske vi kan kalla det för. Eftersom alla sitter och skriver varenda dag, eller många i alla fall, och skapar sitt eget narrativ om verkligheten och är hobbyjournalister och man delar och tycker och allting utan att ha en minut utbildning i publicistisk moral, etik och så vidare.
Mm.
Att barn tidigt borde förstå vad man faktiskt gör. Mm. Att man är en liten journalist som publicerar sig.
Men jag tycker när man lägger till skolämnen på det där sättet, precis som när man lägger till budget på, så måste man finansiera det. Och det är ju tiden som är den större, liksom, vad ska man säga, det är det som det är brist på. Mm. Och då föreslår jag att vi tar bort lasagne-tillverkning, alltså hemkunskap.
Ja, det är bra.
Och så lägger vi in det där istället.
Det tycker jag.
Ja. Lasagne kan man få köpa färdig med fördel faktiskt, även om det är hästkött. Mm. Men jag menar, vad fan. Ja,
men jag tycker det var ett väldigt klokt politiskt förslag. Det är ju dock så att en del av samhällskunskapen tenderar ju att utvecklas åt det hållet. Idag lär ju sig barn och unga väldigt mycket mer källkritik än vad man gjorde bara för några år sedan. Men ja, det går säkert att göra mer.
Göra det tydligare kanske, inte bara som en aspekt i de andra ämnena. Så.
Mm. Historia till exempel.
Till exempel.
Mm.
Mitt förslag har jag fått lånat av Tobbo som Per Wickafar. Jag tycker det är klokt. Och förslaget är att allt public service finansierat material som framställs liksom, ja, helt enkelt med skattepengar då, från och med att ni har fått igenom det där, eller med licenspengar nu då, ska bli public domain. Att det ska vara fritt fram att använda alla nyheter, allt för alla andra, och att det då skulle kunna minska liksom osund konkurrens mot andra mediehus och sådär. Mm. Att det blir liksom ett TT för alla att använda precis hur man vill. Public service producerat material blir public domain.
Jag tar med mig det och hoppas att de som arbetar med public service framtida villkor också lyssnar på den här podden.
Jag har aldrig hört en minister med en sån beröringsskräck för sitt ansvar som du har. Du får mycket, är det en sån här traditionellt man blir arg på ministrar för att de lägger sig i?
Ja, och det är inte beröringsskräck. Det är stor respekt för oberoendet. Jag vill aldrig som minister bidra till att public service oberoende ifrågasätts. De ska granska mig och det ska inte ifrågasättas om de gör det med mer eller mindre kraft. De ska alltid göra det fullt ut och inifrån och ut.
Men en justitieminister har ju inga problem att prata om domstolsväsendet generellt. Men du vill inte prata om public service knappt generellt?
Jo, jag kan prata om det väldigt generellt. Men just nu pågår det här sändningstillståndet och vi är i känsliga tider.
Mm.
Det naggas i public service oberoende och inte bara naggas i Danmark. Nu gör man kraftiga nedskärningar. Det är tusentals journalister som kommer lämna public servicebolagen om man säljer ut. Och det är djupt oroväckande. Vi behöver ett starkt public service. Det betyder inte att vi inte också behöver konkurrens och fria medier. Jag vill inte leva i ett land där det enbart finns public service. Tvärtom, jag vill läsa tidningar med ledarsidor från höger till vänster. Oberoendet är helt centralt. Det bygger legitimitet. Och det är därför vi nu tror att vi faktiskt kan bygga ett legitimt system med den här skatten. Men politiker som jag ska inte tycka om public service, utan de gör det de ska och ta sina publicistiska beslut.
Därmed tackar den här helt privatfinansierade och sponsrade podden för sig. Tack Per för att du vickade för Tobbo idag och tack så hemskt mycket Alice Bakunke för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for. I'm gonna free your mind tonight. When I'm running this town, oh, 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 things will turn around. When I'm running this town, oh, 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 I won't let you down. I'm running for governor, governor, now, yeah, yeah, yeah. I'm running for governor, governor, now, yeah, yeah, yeah. Music makes us crazy. You will